It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
Där är vi igång.
Är det så?
Ja, det är måndag. Äntligen måndag, äntligen Studio Allsvenskan.
Ja, stämmer. 29 april.
Riktigt.
Snart in i maj och sommaren och våren är här.
Mm.
Över hela landet känns som.
Ja, lugn nu va. Även om det är 9 grader förvisso här i
morse. 16 grader idag skulle det bli.
Ska bli. Det, ja. det vill jag vänta och se först.
Om man tror inte på det förrän man får se. Nej, det framför sina så. Egna ögon.
Nej, igår var ju kanonväder också.
Ja, det var okej. Okay. Det var okej. Okay. Förra gången som det stod att det skulle vara 15 grader, då kom det snöflingor istället.
Nej.
Alltså Henke, du gillar din nya den är fin, men du gillar din nya termos lite för mycket.
Den här?
Ja.
Vadå då?
För att det är liksom, du går runt och visar liksom upp den hela tiden.
Framförallt du visar upp det, den står på ett bord.
Nej, men du går runt med den lite för stolt.
Framförallt ser han ju ut som att han är så här Luis Suarez som kliver runt med en mate grej.
Svag podd när jag refererar till någonting.
Ja, men det är en jumbo termos
filma för
som är som en sejdel i bredd eller i vad säger man? Omkrets.
Mm. Så är det.
Som en sejdel och så är den inte lika hög utan pratar vi kanske 10 cm.
Den håller i värmen. Det är bra i alla fall.
Ja,
ja. Det är väl det minsta man kan förvänta sig.
Jag känner lite avundsjuk i alla fall.
Nej,
erkänn att du njuter lite av att Tim blir provocerad av att se dig.
Jag visste inte ens att han blev provocerad.
Nej, men nu är det.
Du har ju den bara för
nej,
att provocera.
Nej, jag gillar
nej.
Jo,
jag tycker den. Jag tycker den ser lite vuxen ut och härlig. Så att, Tim, ett hett tips till dig. Köp en termos.
Ja. Den är ju från pappaledigheten. För att jag alltid vill dricka kallt kaffe.
Ute på den här uteplatsen som man har sett på sociala medier.
Framförallt promenader, va?
Nej, men den är inte lika stark på promenader. Då har jag en annan.
Inte så många matcher.
Ja, men en lagom dos.
En lagom dos. Jo, men faktiskt, det blir ju lite jobbigt när det är... Jobbigt, det är fantastiskt när det är väldigt många matcher. Men som det var förra veckan med matcher på... Var det onsdag, torsdag, va?
Ja.
På torsdagen var det väl 5 matcher tror jag till och med.
Mm.
Då är det ju svårt att hålla att se allt av alla matcher, såklart. Nu bättre möjligheter.
Verkligen. Ska vi börja med den hetaste matchen ändå, Malmö AIK?
Det tycker jag. Det gör vi.
Vi kan inte tro att vi ska få någon jävla hårmästarservering. Ja, det tror de inte.
Vilka? Malmö?
Ja.
Nej, de gjorde inte det. AIK kanske gjorde det. Lite.
Ja, nej, men det är bra, bra inramning ändå. Men det finns ju någonting speciellt med Malmö stadion, vill jag säga, eller Eleda. För det känns som den mest liksom öppna arenan vi har. På något sätt. Det är alltid, när det är soliga matcher där så känns det alltid så himla soligt på något sätt. Det känns extra.
Det lägger sig alltid på deras ståplatssektion också.
Jäkligt fint. Och gräset ser liksom otroligt ut.
Mm. Nej, jag är helt enig. Plus att man gillar ju, men den är ju lite lik gamla Ullevi, alltså i storlek och sådär. Men ståplatssektionerna är ju,
är den större nu?
Ja, men den är väl en, medans de är ju på gamla Ullevi har ju två stycken, eller två etage. Så att det tycker jag är estetiskt snyggare i alla fall. Men det är ju en smaksak säkert. Så att inte göteborgarna kommer in här och blir väldigt sura på min preferens när det kommer till ståplatsdesign och arkitektur. Nåväl, det var ingen hemlighet att AIK kommer hit som, de var väl serie 2, men som underdogs rejält. De har inte vunnit där sedan 96.
Så är det.
I Malmö. Mm. Har nog inte plockat så jävla många poäng på bortaplan i Malmö heller sedan dess. Så jag vet inte, jag sa väl innan att det, jag trodde inte att det fanns en sportmössa att AIK får med sig någonting härifrån. Med det sagt så trodde jag heller inte att det skulle bli 5-0 till Malmö FF.
Nej, man trodde väl kanske inte heller att Diawara skulle foppa in, och att nu visste man ju inte hur allvarligt det var med Faraj. Han klev väl av mot Värnamo hemma. Var det inte det?
Det kanske gjorde.
Ja, typ innan match till och med. Och att Besirovic skulle starta. Så det var ju ett litet halvt skadeskjutet AIK som
han var inte med mot Värnamo.
Nej, jag tror jag läste en rubrik om att han
satt på bänken, men
han klev av. Sen var det ju ett Malmö också som inte roterades mycket. Det trodde man ju kanske att de skulle göra. Det var ju
McCauley in istället för Pontus Jansson.
Ja, Pontus Jansson var sliten. Och sen så Peña skulle ju spela. Han var inte med mot Djurgården i Stockholm. Nej. För att skulle inte han starta den matchen så är det ingen mening att ha honom på bänken, för de har en utlänningskvot som ställer till det för dem. Och då lämnar de honom hemma. Samma med Kiese Thelin, då har en liten fotproblem. Såg man ju inte ett jota av igår.
Det gjorde man inte.
Kan man säga. Och ta Ali från start också. Så att det var ju ett Malmö som mönstrade typ det starkaste som hade, känns som.
Kul att de kan alltså ställa upp med en egen produkt i McCauley samtidigt som man går och kör över AIK med.
Som gör det bra också.
Ja, inte bara bra, utan det ser sömlöst ut. Ja. Det skulle lika gärna kunna varit Pontus Jansson där. Det hade inte sett bättre nu. Jag vill inte misskreditera Pontus Jansson, men ni förstår vad jag menar. Det är liksom typ samma sak. Han är dominant i duellspelet och jättefin med bollen.
Ja, nej, men som jag skrev i vår berömda chatt, att jag tycker att det är ju nästan mer imponerande defensiven i år än offensiven. Man har släppt in ett mål.
Ja, det är
och det är imponerande att han bara kan kliva rätt in. Att de kan rotera på spelarna som de ändå har gjort. Mm. Det har ju varit många ändå som har fått chansen från start i matchen här. Det är ju inte så att de spelar samma hela tiden. De som är där är ju liksom Nanasi, Botheim, Lasse Berg-Jonsen, Cornelius, Strygi Larsen. De roterade ju till och med Busanello, vilket de inte har gjort tidigare i någon match här.
Nej,
de känns ju givna på något sätt. Och nu spelar ju bara Botheim och Nanasi 60 minuter, men Lasse Berg-Jonsen, han kör ju 80. Samma med Strygi Larsen. Alla maskiner alltså.
Jens Strygi Larsen, det känns som att han kommer ju, det är klart att han inte kommer göra det, men han ser ju verkligen ut estetiskt som ett fotbollsproffs. Alltså till 100% som, han kan ju spela 30 av 30 omgångar samma intensitet, nu kommer han ju såklart inte göra det, men det ser ut som det. Hänger ni med vad jag menar? Att det nu intensivt matchande, han ångar ju på. Han är lika stabil.
30 är inga problem, men sen kanske han inte spelar Europa, 15 Europamatcher på det.
Nej, precis. Men ska vi stanna lite? Det finns många stopp att göra. Jag tänker, om vi börjar med Malmö FF. Och precis som du är inne på, försvarsspelet, det har vi varit inne på tidigare också, att det imponerar. Men vi har ju, innan Djurgårdsmatchen så har vi framförallt berömt det höga försvarsspelet. Alltså hur bra de är i sin press, i sin återerövring när de tappar bollen. Liksom hur de kväver motståndarna och inte låter dem få andas med bollen en sekund. Nu, både mot Djurgården och mot AIK, tycker jag att Malmö visar upp ännu en ny sida. För att i perioder blir de ju nedtryckta. Inte nu mot AIK, nedtryckta är fel, för att jag tycker ändå att Malmö är klart bättre över matchen.
Försvara lägre.
Ja, försvara lägre i vissa perioder. Mm. Och som mot Djurgården, där gjorde man ju det i större perioder såklart.
Ja.
Men det behärskar man ju på fenomenalt sätt hela tiden. Alltså, och det är klart att min kravnivå låg inte på att Malmö absolut inte skulle göra det. Eller, alltså, jag förväntade mig inget annat. Men Samtidigt så ser det så pass, om vi säger så här, jag tror inte att Henrik Rydström och Malmö tränar jättemycket på att stå lågt och försvara sin box. Och att när de nu har behövt göra det mot Djurgården längre perioder och mot AIK i korta perioder, så gör man ju ändå det på ett väldigt, väldigt förtroendeingivande vis, tycker jag. Det blir liksom aldrig farligt egentligen.
Mm.
Man är tillräckligt aggressiva och framåtlutade för att använda ett favoritbegrepp hos allsvenska tränare som är på väg uppåt i karriären. För att vara trygga, men också kunna, när man väl vinner bollen, ställa om och kunna ha bollen kvar inom laget. Jävligt imponerande, tycker jag.
Ja, verkligen. Det är bara att hålla med. Nej, jag fastnade också lite vid AIK. Alltså, nu när Nordfeldt är sjuk och han saknas och Devara får komma in. Devara blir intervjuad efteråt och han säger det att det är ingen som är bra idag. Alltså, men jag tror att AIK hade blivit bättre, såklart, med Nordfeldt där bak totalt sett också. Det känns som att det finns en annan typ av trygghet än vad det gör när det bara står. Och det kan ju vara att man inte är samspelta, att han inte har stått så mycket. Men den där backlinjen som var liksom supersolid fram till matchen då, så men där såg man ju att Tillman Hansen och Sotta hade ju stora problem.
Ja, jag tycker det blir väldigt, väldigt tydligt vid andra målet. Sotte tycker jag väl gör en klart godkänd match, faktiskt. En av få bra, och det säger jag med kaninöron, spelare i AIK i den här matchen. Visar prov på, när det står typ 5-0 och Isak Kesetelin kontrar, så hinner han ändå med upp. Han är snabbare, ändå trygg där. Sen så blir det konstigt att säga att han just står för en bra insats när man släpper in 5 mål, men förstår ni, han är kanske den som är minst dålig i den där backlinjen, ja, i alla fall, tycker jag. Tideman Hansen ser man ju på andra målet, förvisso ett Malmöögon, jättevackert mål. Hur man löser det, Botheims assist, alltså lilla chip där,
ja,
till
Ekes. Sinnessjuk.
Jättefint.
Den trodde man inte han hade i sig.
Nej, faktiskt inte. Han känns
lite
kantigare.
Det skulle vara mer eller
absolut, typ. Absolut. Men jag tycker att det är tydliga brister i AIKs försvarsspel vid det målet. Visst är det Tideman Hansen som inte faller, ligger kvar i någon mellanland där. Varken pressar tillräckligt intensivt, eller alltså stöter, men faller inte heller, som kanske hade varit det mest naturliga och bästa alternativet för att liksom plocka upp Kesetelin och zona bort honom. Samtidigt som Tykosen inte heller då skjuter in bakom Tideman Hansen och ger understöd, utan han ligger kvar och försvarar brett istället för att hålla en mindre farlig yta, vilket, ja, det är en basgrej, tycker jag, i försvarsspel, att du ger hellre kanterna än centralt åt motståndarna. Då får du liksom, ja, men tumma på det, låt Nanasi eller vem det är, tror att det var Nanasi i det här fallet, låt honom få bollen då ute vid kanten istället, för där kommer han vara mindre farlig än Kisitelin om bollen nu går fram, vilket är precis vad som händer. Sen så ytterligare en svaghet där. Det är väl där jag tycker att Ismael Diawara gör sitt svagaste ingripande. Han står ju typ fastlimmad på linjen och ja, men det är ingen pondus i det ingripandet överhuvudtaget.
Ja, det förvånar mig ändå lite att det blir på det här sättet. Både du och jag, Henke, sa ju 1-1 inför den här matchen. Vi trodde AIK skulle kunna få med sig något, för om det är någonstans, alltså om det är något lag nästan i Allsvenskan som jag tror kan störa Malmö, i alla fall på förhand då, när det kommer till att kanske inte släppa in så många mål, då är det nästan AIK, för de har liksom tenderar att kunna stänga ner matcher på ett sätt, men att det skulle läcka så här mycket och att att de inte skulle kunna i alla fall hålla nere siffrorna lite, det förvånar mig ganska mycket. Jag förstår inte riktigt hur det kan hända när man har sett så stabila ut i väldigt många matcher. Jag trodde man skulle kunna efterlikna lite det Hammarby ändå gör mot Malmö. De släpper väl bara in 2 mål, får man säga, sett i att man ändå släpper till så mycket chanser och har så lite boll och så lite egna chanser. Jag tror det kanske man skulle kunna efterlikna den prestationen lite och spetsa den lite ytterligare med några fler chanser och bättre försvarsspel, men där fick man ju verkligen fel.
Måste dock kliva in och säga att Mjällby och Djurgården har ju mer framgång att stänga ner Malmö i så fall i jämförelse med AIK.
Ja, men det är väl
Mjällby framförallt kanske.
Ja, det kan man väl säga. Jag tycker man kan lägga in AIK i den kategorin också.
Jag kollade, det finns ju på Footmob, 2020 slutade 0-0. September, så jag kommer inte ihåg om det var coronasäsong eller eller vad det var där.
Det borde det ha varit, va?
Och sen är det 2018 och 2017 när det slutar 1-1 och 0-0. 2015-00.
Ja, så några poäng har de fått med sig i alla fall.
Ja, så de har ju gjort några kryss där nere. Men det är ju 13 vinster, 12 oavgjorda, 5 vinster för AIK.
Totalt sett, eller?
Totalt räknat bak till 2010, som den här har statistik. Mm. Och det är ju en 14-årsperiod, så det är väl... säger väl någonting i alla fall. Jag fastnade lite vid, men återigen, lagtruppbygget AIK har. När spelare som Facka, Ring, Viktor Andersson, Tajari kommer in, så är det ju liksom inte många allsvenska matcher där, totalt sett, på så många spelare.
Sorry.
Och jag vet inte om de ska ha kontrakt i AIK egentligen. Jag tycker
vilka väl, de två sistnämnda ska ju absolut ha kontrakt.
Vilka då? Tajari ska ju definitivt.
Tajari ska ha det.
Ja. Men Andersson också.
Alltså, han har inte visat så mycket än så länge, men typ Ring och Facka, de har varit i AIK länge, så har de varit på utlån och sådär. Men om man ska se till AIK, var de ligger och var de ska vara, så kanske inte det ska vara så här många unga spelare som man landar med på.
Nej, men så här,
att man måste byta in.
Ja, nej, men där håller jag med dig. Det låter ju lite hårt när du säger om de ska ha kontrakt eller inte, för det kan man ju ha, men så kan man ju låna ut dem.
Om man bortser från spelarna, utan bara mängden av... det måste finnas lite fler med mer allsvenska matcher.
Ja, men det,
alltså,
jag
måste ha 16-17 bra spelare med liksom kvalitet.
Ja, men det håller jag helt
rutin.
Med.
Men det blir det ju inte.
Det är klart att de kan ha Viktor Andersson och Erik Ring på kontrakt. Men Erik Ring, han var ju utlånad till Helsingborg i fjol. Ja, det kanske att han ska vara där eller i något bottenlag i allsvenskan i år utlånad igen. Viktor Andersson, ja, kanske division 1 eller super, ett bottenlag i superettan för att få speltid kontinuerligt. Jag vet inte riktigt vilken nivå han håller idag. Men det är klart att de kan vara kontrakterade. Sen som med det sagt, de ska ju inte vara på en bänk i ett lag som aspirerar på topp 5-4 placeringar. Och framförallt kanske inte, ja, men vi ligger runt nu, den här matchen var väl redan död då, det såg ju 3-0 i paus. Men det är väl inga spelare som man byter in för att vända på matcher, eller i framtiden då, om vi vänder på det är, för att jag tror ingen av oss tänker att det är spelare som ska in och vända mot Malmö borta. Men om vi vänder på det, att när det står 1-1 mot Halmstad hemma, är det spelare som ska in och göra och avgöra för AIK? Jag vet inte om de håller den nivån.
Nej, men sen blir jag också lite så här förvånad över Henning Bergs retorik nu senaste tiden gällande John Guidetti, när han säger att vi kanske lägger in och slänger in om han är nära, eller om vi ligger nära resultatmässigt. Det var ju samma i derbyt, va?
Ja, ja.
Och då känner jag bara så här,
om det hade stått 0-0 eller något sånt där.
Ja, är inte liksom när man ska tillbaka att man ska slussas in med speltid. Man får först kanske 10 minuter, sen får man en kvart, 20, halvtimme för att kunna komma i form, för att kunna liksom spela. Nu är det han och Lamine Dabo som sitter kvar på bänken. Jag vet inte, jag tycker det känns konstigt. Vill man ändå ha honom på plan, så måste du ju kasta in honom till slut. Och det spelar ingen roll om det, alltså det kanske är ännu bättre att det står 5-0 och han inte behöver jaga ihjäl sig, om man riskerar en liksom att det ska slås upp eller någonting igen.
Mm. Ja, jag tycker de tänker väl att det känns, slänger de in honom när de ligger under med 4-5-0 och han skulle gå sönder, att det då känns som slöseri.
Ja, men då ska han inte vara på bänken om man är så rädd för att han ska gå sönder. Ja, då tar han ju upp en plats.
Ja, det är ju bättre att ha någon annan. Jag landar också att jag har ju ingen aning om John Guidettis fysiska status idag. Men är han med på en bänk, så antar jag att läkarna och medicinska staben har gett okej på att han kan göra typ en kvart i alla fall.
Ja.
Förmodar
jag. Ja, men så måste det ju vara. Annars ska han ju inte vara med i truppen.
Men sen så kan jag väl också förstå att är det värdigt att slänga in John Guidetti? Är det inte bättre att ge de minuterna till en typ U-spelare som ska få känna på det lite och möta högre tempo, även om tempot inte var det högsta i sista
halvtimmen. För AIKs skull så är det ju bra om John Guidetti kan börja spela matcher, och då måste man successivt komma in i det, tycker jag.
Ja, det är svårt att säga när man inte vet liksom vad en spelare behöver. Alltså, Guidetti kanske har en helt annan sorts skadehistorik eller alltså skadekänning som gör att men det funkar att sätta in honom en halvtimme av den här eller den här anledningen. Vi vet ju liksom inte att vad hans kropp mår bra av, det, gissningsvis så borde det ju vara precis som du säger, Henke, men man kan ju inte veta säkert vad som passar just John bäst. Men det är alltså, vi kommer nog komma in på det mer senare med alltså hur, när man byter in och när man väljer att inte byta ut spelare sett i skador, men det är ganska intressant det där.
Mm. Fint med inhopp med AC och även Tinnerholm tycker jag.
Verkligen.
AC extra såklart med tanke på hjärthistoriken där, men även Tinnerholm som varit borta väldigt lång tid nu. Och där känner jag bara så här, jag hade nästan glömt bort Tinnerholm lite.
Ja.
Och att när man ska rotera på högerbacken här under sommaren så kommer det ju, han gör kanonbra såklart.
Mm.
Det är ju verkligen två steg upp för dem truppmässigt där.
I fjol under våren så var det ju ja, men, typ allsvenskans bästa högerback.
Mm. Men det är ju en sinnessjukt bra högerbacksuppsättning.
Alltså, innan Alexander, ja. Nej, såklart det är en sinnessjukt bra truppbygge generellt för Malmö. Och det säger väl, tycker jag också det är jävligt kul att nu kommer de inte starta, men för någon omgång sen så var det Kenan Buzuladzic som hoppade in. Nu får Zakaria Lokili också hoppa in. Jag tyckte han var ganska lik Sergio Peña i sin spelstil av det lilla jag såg. En framstående 18-åring från Malmös akademi. Och Adrian Skogmar startade en match här nyligen. Nu är det Ellison McCauley som startar den här matchen. Tycker det är kul att trots att Malmö har det här otroligt slagkraftiga laget. Alltså med allsvenska storstjärnor alltså gånger två på varenda position i stort sett. Så Henrik Rydström, han räds inte att ge unga framstående talanger speltid i pö om pö heller. Vilket är jävligt.
Det är ju perfekt släng in i sista tio när för att göra debut. Samma med Nils Zetterström sitter ju på bänken också som vi pratat om under säsongen.
Sen så kommer man ju återkomma till det här. Ja, men är det bästa för deras utveckling att vara här? Det kanske är att träna med de här, alltså varje dag träna med så pass bra spelare och få lite speltid. Alltså väldigt lite. Eller är det bättre att liksom spela ordinarie i typ division 1 för att få värdefull senior.
Man kan ju börja här och sen så kan man ju efter ett tag sen ta en utdåning. Säg att du börjar med en försäsong, sen har du en vår där du kanske får några inhopp och sen lånas ut vid sommaren eller första år eller andra år.
Nej, men absolut, och sen Malmö har ju en lite särställning där också. Man märker ju att andra klubbar, de lånar ut till division 1 och Superettan. Malmö kan ju låna ut en, Ellison McCauley. Vi kan ju se honom i Mjällby i höst där han startar matcher och gör en Noahil-resa. Eller en
jätteväntad.
Ja, precis. Alltså, med tanke på Mjällbys skadesituation kanske också. Men, eller Nils Zetterström, samma sak där. Malmö lånar ju ut till allsvenska klubbar och de gör det väldigt bra där. Och så kan Malmö antingen kapitalisera på det eller få in bättre spelare i truppen.
De har ju en jäkla lånesnurra även i lägre division om man Olympic. Säger så, med Olympic och de har haft IFK Malmö back in the days och sånt och, som de har lånat ut till, så de har ju en helt okej situation där.
Mm. Någonting man måste nämna innan vi går vidare från den här matchen är ju också effektiviteten, alltså klassen. Vi och många andra pratar ju en hel del om XG, alltså förväntade mål. Förväntade målen här överstiger ju inte 2. Nej. I matchen totalt, och de gör 5. Sen är det ju ett självmål också.
Ja, men det är väl en indikation på hur bra chanser laget skapar. Ja. Men då har man ju aldrig med sig hur bra spelarna är på att avsluta, och man har ju aldrig med sig hur motståndarna försvarar, blockar eller målvaktens ingripanden på olika lägen. Nanasis skott har ju det kan ju inte ha mycket XG liksom, i värde. Det är ett självmål också som är det Tideman Hansen som stöter in den. Det ger ju inget utslag ens på XG mätaren. Så det blir ju också kanske lite missvisande, men då vet vi också att Nanas är ju seriens bästa spelare och kan både avsluta, passa och allting.
Vill du ha XG:t
på
Nanasi?
Fejsa först.
Ja.
0,07.
4.
0,04.
Ja.
Ja.
Men det känns lite konstigt för att Diawara precis låg ner innan han sköt. Så han var, det känns inte som att han var helt i balans eller helt med på. Det är lite konstigt när en målvakt ligger ner, då ska ju domaren alltid.
Alltså, han ställer sig,
upp snabbt. Däremot så kan jag ifrågasätta, eller inte ifrågasätta, men jag kan förstå att koncentrationen kanske inte riktigt är där, för att hela AIK är ju, det är ju han, det är bara Mangla i Tyk och sen som ligger ner och behöver behandling.
Ja.
Och då vill ju såklart AIK att Malmö ska spela ut bollen för att de ska kunna få behandling för Tyk och sen. Så att då är man kanske inte fullt påkopplad.
Alltså man är ju så trött på det.
Ja, jag håller med.
Ja,
jag håller
med. Det är ju domaren som ska...
Ja, han ska bryta om det är en vårdslös tackling eller om det är en farlig smäll. Alltså där man måste behandla någon omedelbart. Ja, då huvudskador här är ju framförallt.
Ja, för vi vet ju hur ofta det liksom missbrukas.
Verkligen.
Såna lägen. Då måste domaren få kunna bestämma det, tycker jag.
Mm. Ja, det är jävligt snabbt där också.
Sen vill jag också bara... Jag måste... kliva in med hyll till några, ja men en lagdel i Malmö som inte alls fått lika mycket ros som försvaret med Cornelius i spetsen och Stryg Larsen också. Men även Kiese Thelin, Nasi och Botheim som ju såklart är fenomenala allihopa. Men jag tycker att Lasse Berg Jonsson och Sergio Peña, Peña har vi ju berömt sen tidigare, vi alla vet vilken fantastiskt skicklig fotbollsspelare det är, Lasse Berg Jonsson lika så, men vi måste kunna hylla dem mer nu, för att sättet de styr och ställer allsvenska matcher på regelbundet sätt nu, oavsett om de är två, sen så Malmö kommer och överbelastar med yttrar och en anfallare som droppar ner, men de styr ju så jävla mycket, alltså de är så galet bra.
Och komplettera. Brutala, alltså.
Ja, komplettera varandra bra. Sergio Peña tycker jag har fått en lite missvisande bild, delvis av mig själv men av andra också, att det bara är den här finliraren som sätter tempot i matcher och hittar fina läckra passningar, men han är ju jättebra i sitt fysiska, alltså han är ju där och vinner boll mycket och, ja.
Men är inte ofta sydamerikaner det? Känns ju aggressiva.
Oh.
Ja, om man ska klumpa ihop
dem. Men tänker du på främst, vem är the go-to sydamerikan som är jävligt aggressiv?
Jag tänker bara hela liksom Uruguay, Argentina, kanske mer än Peru. Jag är inte lika bra koll på Peru.
Nej, men, det har man inte.
Men det känns generellt som att det är en fotboll. Ja, det är ju Vidal såklart.
Nej, han är också, väldigt aggressiv. Gary Medel.
Åh, fy fan.
Ingen aning.
Där snackar vi en grovjobbare.
Ja, fast han spelar bara fult.
Ja, delvis. Mm. Absolut. Men jo, absolut. Absolut. Det finns en arbetsmoral där i också.
När vi ändå pratade tidigare om förväntade mål så har ju Malmö gjort betydligt fler än vad de ska. Men...
inte det väntat då?
Jo, det är verkligen väntat. Men om vi tar oss till matchen Värnamo och Halmstad.
Vilken vill du ha då?
Ja, det spelar ingen roll, vi åker härifrån med noll poäng återigen. Vi ska ha en straff med oss i första halvlek. Ja, det är helt sjukt, alltså. Men det är så det är. Vi är väl fortfarande rankat som ett bottenlag och då får man inte med sig några frisparkar. Eller man får ingenting på sin sida helt enkelt.
Så vill jag säga då att Värnamo är det laget som har skapat absolut minst i hela serien. I sättet åt förväntade mål.
Ja, det är ju Selkovic som är bäst där och vi vet ju hur Selkovic gör sina mål.
Ja, han pangar in dem utifrån.
Ja.
Men det är ju, jag vet inte, nedmontering kanske är hårt att säga. Men det är ju deppigt att de behöver åka 2 timmar till sin hemmamatch och Halmstad behöver åka 1 timme till sin bortamatch. Alltså det är ju något fel där. Postbergsvallen, det var ju kanske lite fint att se Postbergsvallen.
Ja,
att
man gillar liksom
Varberg och allt sånt där. Och den där bortaläktan,
den gillar man.
Ja, i kurvan vid löpabanorna där Birro har gjort han gjorde 16 eller 17 sekunder på 100 meter på de löpabanorna back in the days.
Starkt.
Ja, ligger på YouTube tror jag. Man kan kolla på. Birro är snabbare än man tror.
Är det inte när han går?
Nej, inte när han går. När han springer.
Han springer kanske. Ja.
Många sidospår nu, men Birro är tillbaka imorgon från Kapsagen. Mm. Då åker jag ner till cupfinalen och kör därifrån. Det ska bli jäkligt kul.
Mm. Nu var du inne på Postbergsvallen.
Nu var jag inne på Postbergsvallen och Värnamo. Men det kanske inte är en nedmontering riktigt ännu, men de gick in i säsongen med att så här, och pratade om nästan så här, vill de att vi ska åka ur Värnamo kommun? Lite så. Och det reagerade jag starkt på. Ja, det narrativet kan man inte ta som lag. Men i den här matchen så, alltså, Halmstad, även fast de har 30% bollinnehav, så är ju de mycket, mycket bättre. Jag tycker det var bra när Anders Andersson i sändning, jag tror att han gjorde väl Malmö, men han pratade om att han hade varit i Halmstad och gjort Bayern, va, tror jag. Och snackat med dem då, och då hade de själva sagt att så här, vi är riktigt oroliga över vår inledning, trots att vi har tagit poängen. Liksom så.
Bra självinsikt.
Ja, men verkligen. Mm. Sjukdomsinsikten fanns och nu spelar de ju liksom den fotbollen de ska.
Precis.
Igår när jag var på Tele2 och Djurgården mötte Gais, så var jag tvungen att kolla bollinnehavet i inledande matchen också. För jag kände så här att Djurgården har ju mest boll. Men de var bara boll på egen planhalva. Hände ju ingenting framåt vid sista tredjedelarna.
Alltså mot Gais.
Mot Gais. Mm. Men Gais, de hade i princip bara boll på Djurgårdens planhalva, men ingenting på en egen. Och då hade de runt 30% vid det tillfället jag tog upp mobilen och kolla. Och lite så känner jag med Halmstad. Alltså av deras 30% då som de har mot Värnamo, så får de ju ut otroligt mycket. Naim Mohamed flaggade för honom i Bibeln, att jag tycker att det är en bra anfallare. Som...
Tänkte säga det, att du får lite upprättelse där. För
ja, men jag är svag för den typen av anfallare.
Som är tydlig.
Ja, tydlig. Du vet exakt vad du får. Den är perfekt för ditt sätt att spela fotboll. Mm. Stark i box också. Smyger på bortre. Alltså allt jag vill ha i en anfallare.
Men det köper jag ju 100%. Och där tycker jag också att han är väldigt...
Och han är i en allsens kontext. Ja, men, så det är det man måste tänka på.
Ja. Men sen så har ju min oro kring Naim Mohamed, precis som många andra genom åren, med Mamodou Moro kan vi lägga till den skaran. Och ja, det finns ett gäng till.
Jag tycker dock han har ett steg upp.
Ja, men ja, precis. Men det handlar ju om att kolla nu Naim Mohamed, och inte bara den här matchen utan inledning på säsongen. Han är ju mer effektiv. Han kan ju faktiskt avsluta bra. När han får läget på Hammarby, ja, då stänker han dit den. Inga konstigheter nu. Ja, det är inte svårt att missa från, eller det är svårt att missa från det avståndet som han får sina två mål på. Men någon ska vara där. Jag tycker löpningen vid, är det 2-0 målet va? Löpningen på Vinicius, för övrigt laserprecisa inlägg. Fantastiskt bra passning. Men som Jogi Löw, tidigare förbundskapten för Tyskland, alltid sa, det är löpningen som gör passningen. Lite så är det. Eller så är det ju inte riktigt i det här
han
fallet.
Petade näsan.
Precis, men passningen är ju fantastiskt bra. Och Naim Mohamed vet ju precis var han ska befinna sig och petar in den. Jätteskickligt mål, såklart. Men
det vi den flaggade... som skapar tredje mest förväntade mål.
Ja, det kan jag verkligen tänka mig.
Det vi flaggade lite för, alltså du och jag Hugo, när vi var runt biblarna, och det var ju att vi tyckte att han var lite bristfällig i sina avslut under föregående säsong, och att han då har ju växlat upp ganska rejält den här säsongen. Och
kommer säkert jämna ut sig.
Men, ja, det kommer.
Men just nu är han het.
Verkligen.
Och han gör ändå sina, alltså det förra året gjorde ju ändå de 8-9 mål eller vad det var.
8 stycken, precis. Ja. Och det är ju klart godkänt tycker jag.
Han kommer säkert hamna där till slut i år igen, som du säger. Men alltså, det är ju underskattad skicklighet, och för man måste fan vara där på botten och bara stå och peta, även om det inte är snyggt på något sätt. Det är lite det Jakob Bergström också har liksom. Är där, även kanske han kanske säger att det inte är med meningen. Det är klart han vet var han ska vara och var han är. Det är
om man tar den som vi pratade om förra veckan med Bergström, så tar ju han löpningen helt perfekt och bröstar in den istället för nickar in den. Han
gör det väldigt Jakob Bergströmskt.
Ja. På en skarv. Så att han tar ju en löpning i en yta, så han blir helt fri.
Och det gör ju Naim Mohamed med det här också. Det är ju en jättebra löpning. Och gör det väldigt tydligt för var Nogueira ska slå den. Så att jätteimponerande tycker jag.
Och där får ju du lite vatten på din Nogueira-kvarn. Både, jag har ju också gillat honom. Men nu blir alltså, det är två assist. Det är ju ett anfallsvapen för dem. De pratar ju själva om att de har en bredare trupp i år. Och det var man ju lite liksom så här, ja men har de verkligen det? När de tappade så pass bra spelare ändå. Men nu bevisar de det. De gör det jäkligt bra.
Ja, och...
Tvålagsracet, Malmö-Halmstad. Då undrar man ju ut igår.
När var senast det hände?
150 likes, boom.
När var senast det hände då?
2004.
Ja, mycket bra. Och vilken anfallare var i Halmstad då?
04. Marcus Rosenberg.
Snabbare.
Det var ungefär i Tim när han föddes.
Ja, ett år senare. Det hade varit kredit att ta den då, Tim. I alla fall, jag tycker att det är en jävla skillnad, för att vi har ju varit hårda mot HBK. Jag tycker det är bra. Du säger ju det där med att de själva hade sjukdomsinsikten, att de inte nöjda med sin, alltså de var inte nöjda med sina prestationer fram till Hammarby-matchen. Och för det var ju den sändningen du pratade om, eller hur? Att de hade då pratat. Och där står de ju för en riktig HBK-insats. Alltså det är exakt så de ska spela mot lag som, låta motståndarna ha bollen. Ni själva, vi är effektiva, vi går rakt framåt när vi vinner boll. Rakt framåt. Väldigt tydligt, väldigt enkelt, väldigt rakt. Och då är man också giftiga på det. Det är ju copy-paste på det här. Alltså mot Värnamo. För att Värnamo vill ju också ha bollen. Men var har man bollen? Hur mycket skapar man av det? Halmstad har ju övat hela veckan antagligen på att stå i sitt block och försvara mot, ge mot sådana här kanterna och försvara kompakt.
Inte bara hela veckan, va?
Nej, hela försäsongen också säkert.
Och åren innan
ja,
det.
Ja, precis, precis. Men det är ju liksom exakt samma träningsvecka, misstänker jag, som kanske lite annorlunda då, i hur man väljer att ställa om mot Hammarby kontra Värnamo då. Men man gör ju det på lika framgångsrikt sätt, tycker jag.
Det är helt galet att de ligger på 12 poäng mot två. Det är helt galet.
Ja, men nu senaste två matcherna ska de ju absolut ha 6 poäng. Sen så det är ju de två andra segrarna som de har som man skulle kunna kliva in som en etik och moral, fotbollsetik och moralprofessor och pilla bort lite poäng ifrån. Men det ska man inte göra.
Det är inte där vi ska landa efter en stark seger. Att, så är det. Det är ju såklart sjukt imponerande och välförtjänt i en viss gräns.
Sen så måste vi också adressera Värnamos försvarsproblem. För att även om det är fantastiskt skickliga inspel av Vinicius och ja, men, Halmstad gång på gång, alltså, det är, så förstår jag, det är ju fri passage för bollen. Det är ju som att det går ett räls på att, ja men här, och här får inte vi stå i Värnamo försvart. Vi får inte stå och blockera inspel. Det får vi inte. Utan vi ska låta bollen passera där. Gärna till rätt person som Halmstad gärna siktar på också. Då får den får åka igenom. Varsågoda.
Det är ju också ett av målen där Vinicius slår in bollen och får rulla förbi typ fyra spelare innan den kommer till vem det nu är som
har. Nej, precis. Nej, men det är för svagt försvarsspel. Och då är det så här, vänd på det och kolla matchen Djurgården-Gais. Där Gais är jävligt noga med att placera ut en, eller att man alltid är där i ytterzon. Vissa lagar, men då tummar man på det att, och låta motståndarna slå in inlägg för att man har så pass stark centrallinje att man kan nicka och buffla bort bollarna ändå. Men jag kan tycka att då lämnar man lite till chansen också. För ibland kan det komma ett hårt inlägg som studsar på en egen kille och in i mål. Ibland kan det vara ett perfekt inlägg som gör att det är motståndare nickar in den på egen kvalitet. Men Du måste ju ha någon som stör inspelet från första början. Och sen så måste du ha en gubbe på zon som står och skyddar första ytan. Som är redo på att ta bort de där låga eller misslyckade inläggen. Ni vet vad jag menar. Gais gjorde det jättebra, tycker jag, mot Djurgården. Där Djurgården kom till jättemycket inspel, men man får bort i stort sett allting.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Ja, om man tar Värnamo just nu då, så är det ju, bara ett lag som är sämre enligt XG-tabellen.
Vi går vidare.
Vilket är det?
Smålandsbollen var det tuffaste.
Ja, jag lämnar det okommenterat. Ja.
Men det finns ju då, om man ska gå vidare, så kan man gå vidare till Häcken Norrköping.
Han tar tidigt, han vill döda honom i stort sett. Så att det är det som är. Han tar det, markerar att du, jag skulle vilja strypa dig så du inte lever mera. Jag tycker det är bedrövligt.
För här är det två lag som också har presterat mycket sämre än vad de liksom ligger i tabellen. Deras prestationer säger att de ska ligga på, Häcken ska ligga på kval och Norrköping ska ligga på strax över kval. Sett till prestationen då. Men då har ju de återigen kvalitet längst fram i båda lagen. Pritcha, Nyman, Traustason, Lajoni, Inossa, Turgut kan vi kanske inte riktigt kasta in där, men en Ristic just nu i alla fall. Eller Chilufa, alltså. Som också gjort det bra.
Lindberg.
Mm. Som gör att de inte ligger i det nedre skiktet av tabellen. Utan, nej. Det är, jag vet inte. Om man ska prata om Norrköping först, för de vinner ju ändå matchen. Yep. Så är jag så jäkla imponerad över Traustason och Nyman och Pritch, att de liksom spelat ihop sig så snabbt också framåt. För de är effektiva.
Det är läskigt effektivt.
Ja, men också de hittar varandra. Alltså Pritchas passning till Traustason där på hans mål.
Ja, men bryt ner antalet minuter. Jag var nästan chockad. Jag såg hela den här matchen och hade på det. Och jag var nästan chockad, för att bryt ner det här i minuter. Antalet aktioner per minut. Och sen framgången på men då är det ju också, då får man ju lägga in att det är Pritsa, det är Nyman och det är Traustason som är jävligt skickliga när det väl uppstår chanser. Plus att Häcken kanske inte är så organiserade då vid just de här två tillfällena när Norrköping gör mål. Eller organiserade. Ja. Det andra målet är ju direkt uselt försvarsspel. Men första målet är ju direkt uselt anfallsspel. Så att men bryt ner det, så är det ju sjukt imponerande effektivt, men också... Ja, men det kommer inte hålla över en säsong, för då återigen förlitar man sig på vad kommer hålla över en säsong. Vad menar jag då? Inte att Norrköping ska, det kommer inte hålla för att de ska utmana om en topp 3 placering i år, men de kommer ju absolut inte vara indragna där nere. Så att jag vill börja med att det är väldigt imponerande av Norrköping på så sätt, men det kommer inte hålla i den form, för att då förlitar man sig på att Nyman, Traustason och Pritcha ska göra exakt de här grejerna på väldigt få aktioner över tid. Och det brukar inte vara ett framgångsrecept.
Nej, det är sant. Så är det.
Det brukar inte vara. Mm. Men det är likväl jävligt imponerande, för att det är mycket som ska göra. Norrköping, men om vi börjar, vad gör de bra då? Jo, men deras försvarsspel är ju riktigt, riktigt bra. Både högt, det är ju så de gör 1-0. Nyman som pressar,
alltså jävla jättebra fin press.
Och men han visar ju att han är en av allsvenskans absolut bästa anfallare återigen. Det har han gjort i hela säsongsinledningen, tycker jag, här nu, undantaget de första två matcherna kanske, men otroligt bra. Och sen så är det ju jävligt skickligt av att han sen spelar fram den till Pritsa, som också har sinnesnärvaron att uppfatta att jag måste röra mig bort, vilken yta ska jag till nu, och kanske inte komma ner och kladda för att jag vill ha bollen nu, utan jag litar på att Totte Nyman kommer att ge mig den här, eller att det på något sätt kommer att lösa sig, och då petar han bara in den. Det är väldigt skickligt mentalt liksom, spelförståelsemässigt. Sen så vi väntar till andra målet då, men Häcken har ju väldigt mycket boll, rullar runt. De försöker på lite samma sätt som Hammarby när de ställer sig lågt när de vinner och vänder mot Bayern, men genom kantspel, alltså man trycker upp Lundqvist och Lindahl högt för att överbelasta, för att ge mer tid åt Zeidan Inoussa, mer tid och större yta åt Inoussa och Lajoni på kanterna. Bara det att det är för dåligt. De kommer inte heller upp i... Ja, men Lajoni kommer väl för att han har den foten han har. Står ju han för inlägget till Ristic. Men mer än så är det ju inte. Jo, men han har kanske någon... Det är väl en nick de har i stolpen i slutet av matchen.
Ja, det är faktiskt jättenära.
Det är det, absolut. Men annars, det är för lite som Häcken kommer fram till för att få med sig någonting i den här matchen. Norrköping står lågt. Jag tycker... Vi gav upprättelse för... Henkes Naim Mohamed bland annat. Men jag vill också ge upprättelse åt Kevin Hög Jansson och Dino Salijovic, som sliter något kopiöst på Norrköpings in i mittfält. Och framförallt jävligt viktigt att när då Häcken försöker satsa på kant genom brott, alltså genom att överbelasta mycket, Salijovic och Kevin Hög Jansson, de är ju med i understöd till sina ytterbackar och yttrar hela tiden. Jättebra defensivt arbete av dem genom hela matchen.
Det säger ju Traustason också efteråt. Det här var första matchen vi kände som att vi verkligen jobbade stenhårt för varandra hela matchen. Mm. Det hade tolkade jag det som inte känt tidigare.
Nej, det kan man ju tolka det som.
Och med skador i Peking så får ju de här chansen igen.
Ja. Och, Kred och gör det bra.
Ja, kred för att de tar den.
Ja, men också, det är bara att titta på andra lag som behöver rotera och som får skador eller avbräck här nu och står för svagare prestationer. Norrköping, ja, det är väl ingen mästlig prestation det här, sett till anfallsspel i alla fall. Till försvarsspel, jättebra. Men det är väl en jävla styrka hos Andreas Alm också och hos Norrköping som lag att de, ja men Häcken borta, det spelar ingen roll att det inte är samma Häcken som 2022 eller 2023. Det är ändå sjukt många jävligt bra spelare där ute.
Jag tycker det är lite intressant att kolla på bollinnehav igen. Från att det liksom gått och varit kanske inte så intressant ett tag. Men nu börjar jag svänga lite där. För det känns som att här, det är väldigt få lag nu som mästrar att ha ett bra och högt bollinnehav. Det är Malmö såklart, yep. Alltså som dominerar med nästan 60% bollinnehav. Bayern är där uppe på 58.
Ja, men det har ju inte gått så jävla bra för Bayern.
Samma med Sirius, har väl inte heller fått den utveckling man kanske vill att i alla matcher. BP senast till exempel. Så BP tänker man ju har kanske ett högt bollinnehav med
ligger runt 50 skulle jag
på. Ja, nej, men de ligger faktiskt under det. Sen spelar ju, de har ju en, vissa har ju en match mer än mindre spelare. De ligger på 45 ungefär. Jag tänkte också på Gais, men de ligger liksom tredje sist.
Ja, nej, den. Nej,
44,5. De är bra på att pressa högt, ja, liksom. Och ha bollen på motståndarnas planhalva.
Ja, men de vill ju framåt. Ja. Ska inte, de vill inte ha bollinnehav bara för att ha bollinnehav på egen, nej, planhalva. Som, ja men kanske Värnamo, Hammarby, nu säger jag inte det, för det är inte deras taktik att vi vill ha bollen bara för att ha bollen.
Det blir så.
Det blir men, så. Ja. Och det blir som när vi var inne på det en del förra året. Ja. Under Cifuentes med Hammarby bland annat då. Men den här, även Kalmar vill jag slänga in där, men en falsk trygghet. Ja, men vi har bollen, men var har vi bollen? Ja. Ja, det är ofta våra innermittfältare som till och med ligger utanför motståndarnas anfallare och så ser det lite, ja men då tänker man, ja men vi, nu för vi matchen, vi har lite kul här, vi får mycket boll. Jo, men skapar ni någonting då? Tar ni er till farliga chanser? Nej, kanske inte så mycket som ni hade velat. Malmö är väl det laget som verkligen kan kapitalisera på sitt bollinnehav.
För att vända lite på det då, så är det ju, tränarna brukar ju peka på ofta att, ja men vi, istället för att vi ska behöva försvarsspela så äger vi bollen mer, för att har vi bollen så kan motståndarna inte ge mål. Det känns som att det Rydström var tidig på det där att prata om just det.
Absolut,
ja, de lyckas
i år och titta på vad
det är Rydström som gör det, men det är väl inte så många andra som bemästrar det. Om man tar till exempel då Värnamo som är totalt ihåliga. Vad spelar det då för roll om de äger bollen när de liksom ändå släpper in en massa? Träna då kanske på att försvara egen box istället, till exempel. Om du har två nya mittbackar som kommer från Superettan och ska spela ihop sig. Ja, men det är kanske viktigare.
Titta också då på, för jag köper absolut den taken på det hela. Och tränarna som pratar om det, jo men vi vill ha mycket boll för att det är, ja men titta på de bästa lagen i världen som har mycket boll. Jo men de släpper ju också in färskt antal mål i världen i stort sett. De är ju så jävla skickliga på det de gör också. Men utan att jag ska låta som Axén nu då. För han hade ju återigen en rant. Hörde du den eller?
Nej.
När Norrköping gjorde 1-0-målet. Så han sa, jag orkar inte, jag lämnar över den här till Johan Arning. Nej, men det är ju så jävla fränt att spela så här tydligen. Det är ju framtidens grejer det här. Kul, som sagt. Men utan att jag ska låta som han då. Men jag kan faktiskt förstå det utifrån den premissen att det är väldigt många lag som vill ha bollen. Och det förstår jag. För att man vill... Det är en förutsättning för att anfalla och du tar dessutom udden av motståndarna så att du kan, det är ju ett av dina starkaste försvarsverktyg. Men om du bara har bollen på egen planhalva och motståndarna bara ger motståndaren en anledning att pressa högt och vinna bollen i attraktiva ytor och lägen och kunna ställa om från mycket bättre chanser än om de hade vunnit bollen på sin egen planhalva, som det ofta blir när Malmö spelar, då vinner man ju bollen högt, eller alltså lågt ner på sin egen planhalva. Det är inte så jävla attraktivt, för att då är det en jävla bit upp och kontra. Men, vad är det som har hänt i år? Jo, men det är ju inflation i antalet mål som lag släpper till i eget straffområde. Mm. Och det är ju för att lag är för dåliga, eller spelare är för dåliga och lagen är för dåliga på att uträtta ibland, och motståndarna gör någonting bra i sitt pressspel. Så att i år har det ju faktiskt varit lite miss... Ja, men en liten förlust för de lagen som har velat göra det hittills i alla fall. Sen kanske det jämnar ut sig över säsongen. Hänger du med lite på vad
jag menar? Jag tror att det kommer jämna ut sig ganska, jag säger markant, men jag tror att man kommer börja se desto mer säsongen går att man får mer effekt utav att ha mer boll. Sen får man inte glömma att det här har ju gått från att kanske tre allsvenska lag har spelat på det här sättet till att nu kanske vadå, 8-9 vill spela.
Nej, jag tyckte att många av velat spela det tidigare också.
Ja, alltså. Fast jag tycker det har liksom, även typ lag som IFK Göteborg har man inte sett göra det, nej, det tidigare. Sant, det, och nu vill de också spela på det sättet. Alltså det, jag tycker att det har gått liksom lite, jag säger överstyr, alltså då, nej, men nästan på gränsen till det, att mängden lag som vill göra det, och då vinner ju de lagen som inte gör det på att pressa högt. Och det ser också ut som att det händer väldigt mycket oftare, men det beror ju också på hur många lag som gör det.
Förlåt, men där är ju ingen motsättning, vi ska inte fastna här för länge, men Nej. Det är ingen motsättning i det, eller att en motsatsförhållande, att de som vill bygga upp bakifrån sin egen målakt, de vill ju också att motståndarna ska pressa högt.
Så är det.
För att då kan de spela, alltså det är ju hela tanken, ja, då ska de spela igenom dem. Det är ju hela idén. Sen så har de lagen nu, eller vissa av lagen som har släppt in mål där det ser så jävla parodiskt ut, de har ju varit för bristfälliga i sitt sätt att utnyttja motståndarna, vilka ytor motståndarna blottar när de går, när de går upp så högt. Så det är ju där det är just nu. Jag tror att
just där kommer det jämna ut sig, när, alltså just med det här höga pressspelet, för att det kan inte se ut så här hela tiden, att man tappar bollen på det sättet. Alltså, i grund och botten finns det skicklighet, och man har sett det så många gånger tidigare, att mål görs genom att slå en passning genom en hel lagdel och sen anfalla därifrån med mycket folk. Jag tror att det snarare kommer bli att vi ser jättemånga sådana mål än jättemånga fler mål där man slarvar i egen box. Sen kommer det inte heller försvinna. Men ja, jag tror ni ser min poäng i alla fall.
Absolut. Tycker att Oskar Jansson står för en stabil insats?
Ja, han gör jättefin räddning nere vid stolproten där han petar ut den bland annat.
Ja, men pålitlig, trygg, så fort det kommer någon så här, ja men mycket trafik, oj vad jag lät som en hockeykommentator nu, men mycket personer framför.
Trafik framför kassan.
Ja, jag tänkte slänga till med den. Men mycket, Häcken har ju, eftersom att de får ju desperat trycka på, och trycka på ordentligt framåt, då är det ju mycket Häckenspelare i Norrköpings straffområde, vilket då, ja men ett skott som bara styr på någon eller som går igenom många, kan ju ändå, där Oskar Jansson har en dålig överblickssyn och kan kanske inte se hela skottbanan liksom, eller bollbanan säger man, det skulle kunna bli farligare än vad det blev, men jag tycker att han har bra koll på de situationerna hela tiden.
Känns som att det är många lag som har ganska mycket problem med sitt målvaktsspel den här säsongen, och att
framförallt rotationen, va?
Ja, och att det är många som...
Nu roterar inte AIK, det var ingen pik för att det var Nordfeldt som var sjuk eller något sånt där.
Ja. Men det är mycket med att man inger lugn och så, och det är ju Oskar Jansson, det gör han ju verkligen till sin backlinje, och det syns ju i den här matchen som du är inne på, Hugo.
Men lite orolig, jag får sluta slänga mig med det, men Häcken inte alls, de står för svag prestation.
Ja.
Tycker jag. Framförallt defensivt.
Jag håller med.
2-0 målet, det är så slarvigt försvarsspel så att det finns inte.
De blandar och ger ganska mycket.
Alltså. Ja, jag håller med. Det finns ju en höjd, men det finns också en dal där.
Det får man säga.
Du var ju på Tele2 igår också. Ska vi ta oss vidare dit?
Gud, hur fan kan det vara 6 minuter?
Ja, det var så du kände när fjärde domaren Beige där drog upp sin... Och visade 7 minuter i efterförsäljning.
I 90, ja.
Eller 90, just
ja. Det. Ja, nej, det undrar lite vad han hittade dem.
Ja.
Det kan jag hålla med om.
Jag satt på
fan vad Djurgården var dåliga då. Ja. Riktigt dåliga i den perioden.
Jag satt ju på pressläktaren igår. Och fy fan vad solen låg på fint i första halvlek.
Är det första gången du sitter där, eller?
Ja, det var det. Ja.
Det är inte lika kul om 2 månader, kan jag säga.
Nej.
Nej, det är skönt ju.
Ja, det är dröm. Nu är det ju dröm.
Nu är det bra. Ja, men om 2 månader när det är 32 grader och gassande sol på press, det är ju ett helvete.
Ja, sen är ju det, vi ska inte klaga, det är ju väldigt bra.
Precis, platser, jag gillar inte liksom att klaga på när det är varmt alltså. Det får gärna vara väldigt varmt för min del.
Hugo hatar ju all form av ljus. Han sätter sig i en grotta här inne på kontoret där det liksom inte finns någon form av ljus. Kan inte ens tända en lampa där.
Vad kallas det? Heter det noir-film?
Ja,
det gillar vi. Det är så livet, jag ser livet. Det var ett ständigt regn. Det är lite Jare Lind över det hela.
Men hur, vi började där, hur var pressupplevelsen för dig då?
Ja, men det var ju lugnt och stabilt. Alltså det var inte så mycket liksom pådrag, skulle jag inte säga.
Var det mycket folk?
Alltså på pressläktaren? Ja. Nej, det var det jag menade. Det var ganska lite folk.
Hur var pressfikat?
Ja, men det var sådana här delicato...
Bra!
Ja, jag tycker det är fint. Ja. Men såna här kanelbullekakor på något sätt.
Okay.
Jag tycker de var goda.
Ja. Bra kaffe?
dricker ju inte kaffe, jag behövdes vatten dock eftersom det var varmt. Men det var
det är en mysig liten promenad också längs
längs
planen när man ska upp på presslinjen.
Och sen efter matchen alltså komma nära där och se när de firar med supportrarna.
Ja.
Så det var en alltså för att matchen var ju liksom inte någon
jag hörde också att du ställde fråga på presskonferensen efteråt.
Ja, men det var så lite det var jag och två till där alltså journalister som var där. Så jag kände bara fan ingen jag måste ställa en fråga. Inte för att jag ska göra någonting med materialet.
Mycket bra, Tim.
Helt rätt. Nej, precis, jag tänkte på det.
Mycket bra. Jag ska skriva ner det.
Ja, jag var så här, för då du skrivit i chatten innan så här, men jag har mixade zoom med de här som kommer komma på Patreon. Så om alla vill höra liksom sur med
Bergvall, Hymmet, Axel Norén i Guys.
Vikheim.
Vikheim också. Mange lite kort, så lite spritt.
Ja. Ja, vi kommer på Patreon helt enkelt.
Ja, precis.
Men gillar jag ändå att du tog ändå för presskårslaget.
Ja, helt rätt, Tim. Släng fram lite frågor där bara. Ja.
Vilka mer var det där då?
Ja, men det var Viktor Aspberg där såklart, ja. För på Stockholm.
Han ställde typ samma fråga som dig
på presskonferensen.
Ja. Eftersom du började så ställde han samma efteråt.
Men det var en som ställde fråga innan mig, jag vet inte vem det var. Men han frågade om Bergvall, det var det jag ville fråga. Så då fick jag tänka om lite. Men, så det var, jag vet inte, det var vi tre verkligen som var där.
Så ja. Utkrävde ansvar.
Ja, precis. Ställde tålen mot väggen.
Exakt.
Det här var ju en roterad elva som Djurgården ställde ut inför cupfinalen då. Man bänkar Danielsson, Bergvall, Gulliksen har ju problem med ett knä, svullan, så det kan man inte riktigt säga bänk så. Och Sabovic som var bäst tycker jag senast mot, i Djurgårdslaget i alla fall mot Malmö, ihop med Dahlensson. Så tydligt liksom fokus på den matchen kändes det som. Och du vet när man roterar så mycket en elva så känner man så här, det här är lite försäsong, den här elvan kommer inte spela tillsammans så många gånger under året. Då landar jag någonstans ändå att så här, även fast vi inte ser så jävla bra ut sista tredjedelen, för de spelar sig förbi Guys höga press rätt ofta i första halvlek så där.
Ja, det gör de gång på
så blir det någon form av en så här stark rotationsseger där alltså efter målet är det riktigt dåligt av Djurgården.
Vi kan komma dit sen.
Ja, men det, totalt sett så blir det ändå en trea in på kontot där jobbet behövde göras någonstans. Och efter två förluster och ha mot AIK och Malmö och ha liksom den här matchen emellan, så är det typ det enda man behöver göra, känns det som, när man roterar så mycket.
Nej, men en seger in. Det är inte mycket att snacka om. Tycker att Djurgården är det bättre laget, även om det inte är någon det är ingen klassskillnad, även om det faktiskt är klassskillnad som att Djurgården har högre kvalitet på spelarna. Där det ska avgöras, både försvarsmässigt, det är framförallt en jävligt stabil försvarsinsats tycker jag av Djurgården fram till sista 10 minuterna.
Ja.
Eller ja, då är det väl också okej. Men bara det, från de offensiva spelarna så är det inte lika bra försvarsinsats som hos de defensiva.
Ja, de fick ju kontra på Djurgården.
Ja, men vi kommer dit. Ja. Jag tycker att det är... Nej, men det är för, jag tycker Djurgården föll tillbaka lite över hur det sett ut tidigare. Men vilken period är det jag letar efter? När
2023.
Ja, typ, eller ja, 2023 där man är så här, men man ser att det är Djurgården, men man faller tillbaka i lite gamla hjulspår där det är så här, men vi slänger ut bollen på kanterna och slår in bollen lite på, såklart inte chans, men lite på risk och chans. Hänger ni med lite vad jag menar?
Ja.
Det är lite för mycket chansbenäget att ja, vi kommer till det här, men det är ingen riktig plan på att ja, men vem ska avsluta, alltså vilken yta söker vi?
Relationerna finns inte riktigt heller.
Nej, kanske
ser man,
inte.
Ser man där, för att det är när de ska kombinera sig fram, ja, men det kanske händer en, två gånger om de lyckas.
Mm.
Då blir det lite farligare. Men annars så finns inte det.
Nej, och titta tidigare på säsongen, både i början på allsvenska men också i kuppen, ja, men när Danielsson flyttar upp i ett längre etablerat anfall och han kommer och söker sig mot den bortre ytan, och ja, självklart Gulliksen då som får den, och så har de två mot ett läge. Gulliksen kan välja mellan att spela ner den på kortlinjen till Dahl som kommer på överlapp, eller, och vilket gör att försvararen kanske hänger med Dahl lite, skapar tid åt Gulliksen, han lyfter in mot bortre, pang, så är det Tenno eller Danielsson 1-0 eller 2-0. Hänger ni med lite vad jag menar? Ja. Där har det funnits en tydligare plan på hur man kapitaliserar på att få matchbilden dit man vill. Nu var det så här, ja, men nu är det Hymmet och typ Harris som finns i boxen och Mange halvt. Alltså det var lite för bristfälligt, samtidigt som Gais också gör det väldigt bra i sitt låga försvarsspel. Ja. De täcker ju de ytor som jag var inne på i matchen mellan Häcken Norrköping, var det? Eller ja, nej, Värnamo matchen.
Ja.
Att Gais gör det jättebra i sitt försvarsspel där, samtidigt som Djurgården gör det jättebra i sitt försvarsspel mot Gais omställningar. Man kväver dem ut mot en kant, så att och Gais har liksom de är lite för Gais-spelarna, jag uppfattar dem som lite för långsamma i tanken på att vi måste spela ur situationerna, alltså att spela loss bollen, få en spelvändning alltså på andra kanten, vilket istället blir att ja, men man hamnar en mot en mot en Djurgårdsspelare som dessutom hinner få understöd, så att även om du gör din gubbe så kommer du ha en till direkt i och därför hjälpa. Du måste liksom få en tidigare spelvändning för att kunna hota Djurgården på ett bättre sätt. Och det tycker jag Gais förstår alldeles för sent. Det är egentligen i sista 10-15 minuterna som de lyckas göra det på ett någorlunda framgångsrikt sätt. Men då är det också Djurgården som slarvar otroligt mycket.
Ja, det är
mycket.
Deras oskicklighet där.
Mm. Ja, men det är ju Gais gör ju, alltså som ni säger, försvarar ju sin box väldigt bra, men det beror väldigt mycket på, ni har ju varit inne på nu, men Djurgårdens oförmåga att, alltså man måste ha tajmingen i boxen, alltså det är ju med tre man i mittfält, då ska en till en, ofta två liksom komma in, fylla på bakom,
ja,
Hymmet eller, alltså,
ja,
varför är liksom, för om de vill slå tidiga inlägg, vilket de tydligen vill, med väldigt låg kvalitet ganska ofta också, någon måste ju komma på de bollarna, det ska vara timing, en ska gå på första stolpen, en ska droppa ur, det ska gärna komma en på bortre eller en lite mellan, alltså vid straffpunkten, men det känns inte som att det finns någon, det känns som att de går lite och tänker på att det är cupfinal på onsdag och inte ger den där lilla extra för att droppa in i boxen.
Ja, men titta på, om man går in på sista tredjedelen då, när det hettar till för Djurgården, alltså ordentligt, ja, men Hymmet har ju ett långskott som tar på en Gais-spelare som håller på att ställa sim, som gör en jättefin reflexräddning. Lidsholm trycker på ett avslut från det, alltså det är ju mycket distansskott, och Hymmets mål är ju inte distans, det är ju på straffområdeskanten och en väldigt skicklig aktion. Men det är ju de tre situationerna som är, ja.
Dahl kommer runt några gånger, men då är ingen
tycker han är bra,
nej,
där,
ja, nej, men Dahl tycker jag är klart bäst. Och det är lite det som jag störde mig på igår. Och jag vill inte vara för hård, men det ser ut som att det är lite för många formsvaga spelare i Djurgården just nu. Vilket inte är så konstigt, för att det är många som får förtroendet för första gången och det är roterad elva. Men det är Dahl. Man liksom lägger mycket tro och hopp på Dahl, att han ska liksom få bollen tidigt i speluppbyggnaden och liksom driva ur, vilket han gör. Jag tror inte han misslyckas med en enda aktion i den här matchen. Han bara driver förbi press, kombinerar jättefint, och så har vi Lidsholm som styr spelet på ett bra sätt. Albin Ekdal tycker jag gör en jättebra match, inte så dominant med bollen alltid, men jätteviktig för defensiva omställningsskyddet.
Han får ju hålla ihop, tycker jag.
Ja, och vinner boll högt upp också. Och Hymmet är ju okej, okay, han är bra också, men jag vill ha en ännu mer involverad i spelet än vad han faktiskt blir. Och där stoppar det ju. Ja, Vidal Zetterström gör ju en stabil insats såklart, och Tenho och Une Larsson står för bra insatser.
Ja, så får man väl, alltså av Harris får man väl det man får av Harris, ja, numera. Du får ett bra pressspel, försvarsspel. Ja. Och sen när han väl, alltså han gör ju en bra aktion. Tar en diagonallöpning som Mange ser. Mange, det är väl, jag vet inte, han kändes lite otajmad tycker jag genom hela matchen. Men där gör han det bra. Sätter den liksom i djupled mellan ytterback, mittback. Så att hela det anfallet fram till målet är väldigt snyggt. Men annars så liksom, tycker jag mest han sprang runt och sökte frisparkar och ramlade och inte fick det. Och det kändes som att det här är lite 2023. Och man pressade på ett annat sätt med Mange. Alltså Djurgården har ju spelat nästan 4-4-2 i försvarsspel, för att Bergvall är så rörlig,
Lukas
och liksom orkar.
Lukas och Hymmet
Det gör man inte alls. Och det blir, men då får man inte riktigt den här höga bollvinsten heller så många gånger, och kunna anfalla därifrån, utan du måste bygga. Och Gais går högt i sin press, och den spelar de sig ur ganska enkelt många gånger. Det vi har pratat om, Djurgården klarar ju av att spela upp bakifrån,
verkligen.
Och ta sig förbi, men sen när det kommer till sista tredjedelen så händer ingenting, för att Fallenius är
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Så formsvag. Han är... Han gör ofta sin gubbe kanske på speed, men sen är det som att han alltid behöver ta en extra kontrolltouch innan han ska liksom slå in den. Och då är läget förbi. Då blir passningen för dålig. Och han jobbar hårt, han är bra i försvarsspelet liksom så. Men offensivt så förstår jag att hymmet inte blir liksom lika involverad som han blir om typ
Gulliksen
eller se en Tokmak ute till höger hade passat bättre också, tror jag.
Ja, absolut.
En fler som har liksom bättre relationer och kan kombinera mer. Jag vet inte, det är, så fort Tokmak är tillgänglig igen, så tror jag att han kommer starta där året ut, känns som.
Nej, jag håller med. Sen så tycker jag det är kul att du nämner att Djurgården är bra på att spela ur, alltså igenom guys, ur och igenom guys press. För jag är helt enig, och i första halvlekspausen satt jag där när jag kollade Discovery-sändningen. Så vad pratas om nu? Att guys är bra i sitt höga försvarsspel och att man kommer åt dem bra. Och då är det så här, man hade inte, alltså Lidsholm fick ju operera helt fritt. Ingen var på Lidsholm. Han fick droppa ner, och även om han inte ens droppade ner så var han helt utan markering. Så att de sprang runt lite virrade. Jaha, jag håller den här backen. Men Lidsholm då, Djurgårdens kanske den spelaren du måste styra bort om du vill kunna alltså pressa Djurgården högt. Nej, han får operera helt fritt. Och han kan ju också, han behärskar ju både det korta passningsspelet men också det längre. För han får han 2 sekunder, ja, men då är bollen på läppen på en ytter som är i stort sett ren ute på kanten, och så kan Djurgården flytta upp. Mm. Så att där förstår jag faktiskt inte vad de jag tror det var Aning som pekade ut det i studion i halvtid. Där förstår jag inte alls vad de pratar om, för och det var ju lite Fidde inne på efter matchen också, att det är ju första halvleken där guys inte kommer upp i nivå utifrån sina principer. För att där har de ju chansen att, alltså Djurgården har ju liksom 2 distansskott, det är det de har, och mycket boll såklart, och trycker ner guys, och jag förstår att det då blir fysiskt jobbigt att ställa om från sitt eget straffområde och liksom kontra så långa distanser hela tiden, men det är ju där de har möjlighet att faktiskt störa Djurgården ordentligt. Så nej, där behövde de nog där behöver de analysera i efterhand.
Sen blev det ju bättre med deras byten. Alltså deras roterade spelare kommer in, och då blir ju guys bättre också.
Sen Henke, du är inne på att Fallenius ofta tar typ ett touch för mycket innan han ska slå ett inlägg. Jag tycker Vika är med exakt likadan. Alltså han är riktigt svag när han kommer in igår, och där förväntar man ändå sig att det ska bli, ja, men det ska bli skillnad när en sån spelare kommer in, ja, men mot formsvaga eller Mange, Radetinas, gör
inget. Jag tycker samma går att applicera på Lukas Bergvall också. Bergvall och Wikheim hade ju inga roliga inhopp. Det såg ju mest ut som att de tänkte gå, jag ska stänga in 2-0 själv på egen hand här. dribbla mig fram till det gång på gång på egen hand och tappa boll.
Det var jättetydligt i mixade zonen efter matchen när Wikheim kom ut att alltså, han såg ut som att de hade torskat liksom, med 3-0. Han var liksom, han var förbannad. Alltså, jag tror mest på sin egna prestation. Jag frågade även om honom om det, och det var tydligt att det var hans egna prestation han var förbannad på. Syntes inte att han kunde liksom glädjas över 3 poäng, utan det alltså det förståeligt att han är förbannad på sig själv, för det såg inte särskilt bra ut för hans del. Men alltså, jag tycker ändå måste man inte hylla Gais för svarsspel på något sätt, för de skapar ju ett sätt i målchanser mer än Djurgården, så de plockar ju ändå bort en hel del.
I andra halvlek, i sista, hade det varit bättre prestation, alltså bättre kvalitet, så hade ju ett bättre lag, eller ett lag med bättre spelare i de positionerna, hade ju straffat Djurgården på ett straffat Djurgården i sista 10-15 minuterna.
Men man får ju utgå från vad Djurgården gör och då kolla på vad Gais gör.
Men det är inte försvarsspel, det är ju snarare dumma aktioner, dumma beslut. Nordin Gerzic var inne på det i sändningen också, att det, men om Lukas Bergvall och Wikheim, vilket faktiskt nu, jag vet inte, det är två jätteskickliga fotbollsspelare, det är inget snack om det. Men om de nu går och tappar bollen i korkade lägen, vilket de nu gjorde gång på gång. Lukas både lågt i plan, men även högt i plan, där han skulle dribbla någon gång till när han hade gjort den, istället för att släppa bollen. Då får ju Gais, Gais har ju stannat med 3 gubbar offensivt, så då är man helt plötsligt 3-2 eller 3-3. Gång på. Gais gör det väl okej försvarsmässigt i den bemärkelsen, men det är ju snarare ett dumma beslut som leder till att Djurgården hela tiden får flytta upp, flytta ner, och så blir man jävligt långa som lag. Så att backlinjerna knappt hunnit flytta upp, medan offensiva spelarna knappt ens jobbar hem.
Ja, man kan titta på både också, klart. Det var ju det vi har ju redan pratat om, att Djurgården var svaga framåt och dåliga inlägg och dålig kvalitet och sånt. Men när de försöker spela sig igenom centralt, vilket inte är jätteofta, men när de väl försöker göra det, jag tycker både Frey och Norén, deras timing i deras aktioner när de smiter in framför både Hjulet och Bergvall, där är de vassa. Och jag tycker deras Joakim Åberg heter han, jag tycker han också är mycket vältajmad i sina aktioner, och det är ju därför deras, alltså någonting måste ju göra att Djurgårdens anfallare är sämre i sina prestationer,
ja,
och
aktioner,
och då gör Gais något bra. Sen håller jag med dig, Hugo, alltså det är mycket, alltså att man gör en dribbling för mycket eller försöker lite för mycket i vissa aktioner, medan när man kanske egentligen ska göra det enkelt och bara spela bollen, och det spelar ju såklart in, men någonstans måste man ändå hylla det Gais gör, och man skapar ju faktiskt, alltså Ol Holmström har ju ett bra läge på ett
superläge på Gustav Lundgrens förarbete,
exakt, snett bakåt spel där.
Jag ska säga det, att alltså, i den vinkeln som man ser från tvn så ser det farligare ut än vad det är i...
Ja, men det är ju en riktigt bra chans.
Han kommer lite från
höger. Ja, han kommer för snett. Jag stod verkligen i linje där. Och där han ska vinkla den jävligt bra om han ska få den där han vill ha den. Liksom. Så att det är inte jag skulle inte säga att det är ett kanonläge. Mm. Det är ju svårt.
Det är
också Al Holmström som kommer där.
Jo, det lägger jag in i beräkningen, absolut. Men det är ju ett bra läge, alltså. Det är riktigt bra, jag måste kolla här nu.
Sen är det väldigt ofta Gais.
Jag förstår, för att jag såg highlightsen efteråt. På tv-bilderna med kameran från den sidan så ser det farligare ut än vad det ser ut från andra sidan.
Alltså han måste vrida den stenhårt åt vänster för att kunna få den över och förbi.
0,22 XG, ja. Det var inte lika högt som jag.
Men också heller. Gais sättet de anfaller på, för de kommer ju speciellt i slutet mycket med 4-3, 4-4, 3-2. Och alltså just för det gör de bra mot Kalmar, för det är lite liknande i slutet av matchen, Djurgårdens agerande och Kalmars agerande, för där tycker jag Gais ska göra mer. Alltså, för de är egentligen bra i det sättet att spela när de har sin energi. Djurgården är lite... De ser slutkörda ut, jag tror inte de är det, men de ser ut att vara det. Där brukar Gais kunna vara bättre och utnyttja sina lägen och komma till lägen med högre XG, där man liksom kan avsluta precis utanför straffområdet eller innanför straffområdet. Skapa bra lägen för Al Holmström, Cooper Love kom in på slutet. Alltså,
gjorde det helt okej.
Där vill jag ändå se kanske att man gör lite mer av de situationerna, för att ta sig till de situationerna jättebra och komma, alltså attackera i stora nummer, i stora, ja, men med många anfallare framåt, men vad man väl gör med bollen där sen, där tycker jag man har chansen att göra mer och borde kanske vara lite besvikna på just det efterhand.
Mm, jag tycker det är rätt att stanna lite vid guys som du gör och hylla dem, för jag tycker Sims står för en stabil insats.
Verkligen.
Tycker att August Wengberg, framförallt i andra halvlek, han har ju några otroliga dragningar faktiskt. Det ska han faktiskt ha.
Han ska också ha att han stoppar in tröjan.
Ja, ja. Jag garvar åt han har instoppat tröja och känns snurfint.
Det där har han ju kört i typ 12 års tid nu med instoppade tröjan. Så han, kör sina finter där, gör det jättebra i press och tar sig förbi flera gånger.
Det är gånger. Väl där Samuel Dahl, alltså om du pekar på att han gör fläckfri insats. Det är ju vissa aktioner.
Nej, men i offensiva aktioner räknar jag då framförallt. Okay. Men jag tycker Dahl är överlägsen på planen i den här matchen.
Han vinner ju den kanten, den duellen.
Ja, men jag tycker han tar sig in fint centralt också och på kanten. Nej, jag tycker Dahl står för en jättebra insats. Men tillbaka till Guy, så tycker jag verkligen som du är inne på att mittbacksparet Norén och Frey gör... i många stunder jättebra. Det är väl vid målet då som Norén hamnar lite fel då. Mm. När han går på, ja men när man alla vet ju att Hymmet är högerfotad och har ett bra skott, då jag tycker det är kanske lite billigt att gå så pass mycket på att han ska avsluta direkt, utan du måste liksom styra in vänster, tvinga han gå med vänsterfoten istället.
Det känns nästan som att de vill att han är lite halvt felvänd och därför tillåter de honom att skjuta, men Hymmet är en av få anfallare i Allsvenskan som har kvaliteten att kunna få kraft på ett avslut trots att han liksom inte är helt
precisionen
rättvänd.
Alltså.
Precisionen
är ju läskigt bra där i det avslutet, och han har ju som sagt ett skott.
Kylan är skottfinten.
Men det är klassavslutare, är det verkligen. Ja. Och jag vill också plussa för en annan spelare som kanske inte gör sin bästa två spelare guys som inte gör sina bästa matcher, men Gustav Lundgren har ju hyllat tidigare. Ja, tycker han gör mycket
det.
Verkligen varje match, och är väl guys största offensiva hot tycker jag. Sett över hela säsongen egentligen. Men Milanovic tycker jag, William heter han va?
Milovanovic är det va? Är det inte det?
Milovanovic, helt rätt. Helt rätt. 21 år gammal. Nyttig spelare, bollvinnare, täcker stora ytor samtidigt som han är underskattad med bollen också. Alltså han gör inte sin bästa match och har inte felfri i på något sätt, men jag tycker ändå mig se någonting där som är han är skicklig alltså.
Och kommer ju utsikten förra året tidigare. Ja, innan han gick till Geist spelade.
Just
det. Bra där också. Jag vill avsluta med att hylla Geist-klacken. Jag tycker att det är bästa bortastödet på länge alltså. De hade riktigt bra tryck på läktaren. Ja. De hade fyllt kortsidan hyfsat bra där, eller väldigt bra ska sägas, men inte hela, men alltså ja, bra röststarka.
Galna guys. De är galna.
Ja.
Jag tycker också, alltså jag som har varit på en del alltså matcher nu i Stockholm under min period jag har varit här, så känner jag att trycket på Djurgårdens läktare förvånade mig lite, alltså i en sån här match. Jag tyckte, vad tycker du Henke? Jag tycker
men det har varit en klar förbättring.
Ja, det var bara något jag kände att jag...
Man har haft en yngre generation som de har... inför säsongen gått ut med tydliga direktiv om att det måste bli en förbättring. Mm. Och det har ju verkligen sett att det blivit.
Ja, jag tycker det var värt att lyfta på.
Kul. Vi har ju, vad är det? Vi har 4 matcher ikväll också va? BP Göteborg, Mjällby Kalmar, Sirius Elfsborg och Hammarby Västerås.
Och jag sussade på att Erabi knäskadad borta hela våren. 6-8 veckor. Det är ruskigt tungt för Bayern.
Ja.
Nu, alltså Dennis Gyll, visst, han har ju fått spela lite, men det är ju en...
Rätt mycket, men det är ju klart att man inte...
Men inte som nya, han har spelat ute till vänster. Alltså.
Ja, mycket, ja. Absolut. Men, nej, det
klar
är det
försvagningen klart. Då?
Ja, det får man se. Det får man se. Får se.
Jobbigt för Hjelmberg där också, när man liksom tänker att han ska göra en succé och så kanske man säljer honom eller någonting liknande. Men det är, ja jag vet inte. Även för tappa tränaren
Hellberg.
Ja.
Mm. Kimpa.
Att du har först då mittbacken Winter där och sen nu det här
också.
Ja. Nej, tufft.
Mycket tufft.
Man lider med alla som har knäproblem, det är fan inte kul alltså.
Med skador generellt.
Ja. Ja, men ett lår, det köper man ändå. Alltså, det går.
En ljumske. Och...
Nej, men ljumske är lite jobbigare. Men eller, du vet, så här, ren muskelskada. Ja. Det köper man ändå. Men knän och skit, det är fan inte kul. Nej. Alltså. Det är,
ska du på Hammarby?
Nej, jag har träning. Mm.
Hur går det att sluta gå på fotboll? Jag har sagt det. Han har inte varit på fotboll sedan 2003.
Typ. Jag var på en hel del matcher i fjol faktiskt. På både Djurgården, AIK och Hammarby. Mm. Och Häcken. Mm. Jag har mitt Häcken-säsongskort. Redo. Så jag pendlar ju. Nej, skämt åsido. Vi är väl, vi stänger butiken för idag, va?
Det gör vi.
Tillbaka imorgon för att snacka ner i avsnitt. Då är inte Henke med, utan då har vi bytt ut honom. Ersatt med Biro, stjärnan. Mm. Mm. Kul, få höra lite kapstaven kanske också.
Ja, det hoppas vi. Och sen får ni höra mig lite då kanske från onsdag.
Mm. Alltså, vi får önska dig en trevlig resa ner till Malmö.
Ja, tack.
Tack för att ni har lyssnat.
Ciao.
Ciao.
Ciao.